Du lyssnar på en passionsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg. FFG-lärare och några gästande präster håller passionspredikningar över Markus evangeliets skildring av Jesu lidande. Ytterligare fördjupning i fastetid ges på vår YouTube-kanal. I 6 avsnitt samtalar FFG-lärare om varför korset måste vara i centrum i kyrkans och den enskildes liv och vad som händer när det inte blir det. Fördjupning i fastetid på vår YouTube-kanal. Denna tredje passionspredikan hålls av Jakob Appell, kaplan på fakulteten. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss be. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan för vår skull utgivit honom till döden på korset, sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Läsning av den tredje veckan av Jesu lidandes historia enligt Markus evangeliet från kapitel 14, vers 32-42. De kom till en plats som kallas Getsemane. Jesus sa till sina lärjungar: sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och han greps av bävan och ångest och sa till dem: min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sa: Abba, Fader, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus: Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Sen kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem: sover ni än och vilar er? Det räcker. Stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndarnas händer. Res på er. Nu går vi. Han som förråder mig är här. Vi ber: skriv dig, Jesus, på mitt hjärta, du min konung och min Gud. Att ej lust, ej heller smärta, detta namn må plåna ut. Denna inskrift på mig sett, Jesus ifrån Nazaret. Den korsfäste och hans lära är min salighet och ära. Amen. Vaka och be att ni inte kommer i frestelse, sa Jesus. I ett Getsemane är prövningens stund för Jesus, för lärjungarna. Och prövningar kan bli till frestelser. Jesus vakade, bad och lät sig inte frestas. Utan han stod upp, han stod fast och gick vidare på korsets väg. Lärjungarna andra sidan somnade och var helt oförberedda när de ställdes inför prövningen, deras trohetsprövsten. De frestades till att fly, förneka och de föll. I ett Getsemane lär oss därför något viktigt om prövningar och frestelser. Om Jesus i mötet med prövningar och frestelser. Och hur hans kamp där i Getsemane är vår seger och vår hjälp i prövningar och frestelser. Jag vill sammanfatta dessa lärdomar i 4 punkter som vi stannar upp inför. 1. Gud frestar ingen men prövar dem han älskar. 2. Gud frestar ingen men vi frestas lika fullt. Därför behöver vi be. 3. Också Jesus frestades, men utan att synda. Därför finns det hopp. 4. Uppmaningen: vaka med Jesus. Först, Gud frestar ingen, men prövar dem han älskar. Det är Jakobs brev som det står att Gud inte frestar någon. Och så förklaras det att den som frestas dras och lockas av sitt eget begär. Kapitel 1, vers 14. Ingen kan därför skylla synd på Gud. Hur svårt det än är med motgångar, människors beteenden, lidanden, katastrofer, så är ändå frågan hur man reagerar på det. Och vi reagerar olika på den typen av prövningar. Någon går starkt ur en motgång medan en annan förbittras av den. Gud står bakom prövningar, också svåra prövningar. Men han prövar inte över förmåga, står det i första Korintherbrevet kapitel 10, vers 13. Han ger en utväg så att vi kan härda ut. Härda ut. Ja, det är inte alltid så mycket mer. Det låter inte så mycket. Men ändå. I Hebreerbrevet står det att Gud bönhörde Jesus i ett Getsemane. Men gjorde han det? Blev Jesus bönhörd? Ja, det står i kapitel 5, vers 7 att han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Och det var just det. Jesus fick hjälp ur sin ångest som lamslog honom så att han kunde resa sig, ta ännu ett steg på den väg som var hans och som inte skulle sluta förrän han var död. Och i sin död druckit hela den bägare som Gud gett honom att dricka och som han tycks ha sett för sitt inre där i ett Getsemane. Lot i Gamla testamentet och hans hustru, de ställdes inför en svår prövning när de tvingades att fly från Sodom, sitt hem. Sodom, staden som Gud skulle förstöra. Deras hem, deras liv, deras vänner, deras vardag, deras trygghet. De fick lämna det. Men Lot, han såg liksom Gud i det hela och gick med bestämda steg mot det okända, svåra och kanske skrämmande. För Lots hustru blev prövningen däremot till frestelse. Hon drogs och lockades av sitt eget hjärta att klamra sig fast vid just sitt hem, sitt liv, sin trygghet. Och hon föll för frestelsen för att aldrig mer resa sig. Det var en man som sa att han hade slutat dela upp sitt liv i välsignelser och prövningar, för han såg att stora välsignelser hade kommit just genom prövningar. Gud prövar de han älskar. En mogen tro har fått smak för den Gud som älskar, som vill oss mer väl än vi själva vill oss själva. Uppbrottet från Sodom, det var en prövning för Lot, men han såg den Gud som ville honom väl. Det är lite underligt att be utsätt oss inte för prövning som vi ber i den nya versionen av Fader vår. För prövningar, hur jobbiga och motbjudande de än är, kan bli till stor välsignelse. De fungerar som en Guds svarv som når djupare in och formar hjärtat. När prövningen gör så att jag inte bara fokuserar på att omständigheter ska förändras eller människor ska bort, utan liksom konfronterar mig med mina egna svagheter, blinda fläckar, hämningar, vad det är, så är Gud verksam för att där visa sin trofasthet, sin kärlek, sin nåd och sitt allt. Den upptäckten är den tron. Ju förr den blir verklighet här inne i hjärtat, desto bättre. Jag skulle kunna be, utsätt mig för prövning om det har den effekten. Men vem ber så? När man anar smärtan, ångesten, ja, det som Jesus tycks ha gått igenom där i Getsemane. Men hur skulle han istället kunna bli mitt allt? På något annat sätt. Det är en fråga för oss var och en att ställa. Hur blir han mitt allt? För det andra, Gud frestar ingen, men vi frestas. Därför behöver vi be. Vaka och be att ni inte kommer i frestelse, suckade Jesus närmast till lärjungarna när han såg att de somnat. Nu var inte problemet att han somnade, för de var trötta. Men Jesus visste vad som väntade, och han anade att de var helt oförberedda på det. Om Petrus i förväg hade kunnat känna skräcken som väntade på översteprästens förgård, så hade han antagligen legat sömnlös, ofrivilligt sömnlös, och bett, likt en som har scenskräck och som vet att han måste upp på scenen dagen efter. Men det är i regel så att den som har scenskräck vet om sin stora skräck och frestelsen att vilja fly från scenen, för det har skett så många gånger. Men Petrus hade inte kännedom om sitt eget hjärta. Han överskattade sin förmåga i mötet med den prövning som väntade. Det är en djup nöd. Vi känner inte oss själva. Det gör oss oförberedda i prövningens stund. Och då är det som att livets prövningar, från vilket håll de än kommer, är på jakt efter vår svaga punkt. Likt giftpilen som oundvikligen hittade Achilles häl i den grekiska sagan. Det där som vi inte kan eller vill släppa taget om. Det vi fruktar allra mest. Det dolda begäret. Det vi har svårast att se. Eller kanske svårast att medge. Jesus hade bara en kort stund tidigare sagt till Petrus att han skulle förneka honom. Petrus hade kunnat be Jesus förklara när, var, hur kommer jag att vara så svag som du menar att jag kommer vara. Och då hade han fått tillräckligt med bönämnen för den kvällen och bett aftonbön ur djupet av sitt hjärta. Men han viftade bara bort det han hörde. Det är inte jag. Det är de andra kanske, men inte jag. Jag känner mig själv. Bättre än du, Jesus. Men det gjorde han inte. Det gör vi inte. Att vi kan ha svårt för att be är inte bara brist på disciplin, att vi är lata eller att vi likt lärjungarna är för trötta för aftonbön. Vi känner helt enkelt inte vår egen svaghet, hur det egentligen är ställt med oss. Anden är villig, men köttet är svagare än vi tror. Och ju förr vi upptäcker det, desto bättre. För då finns åtminstone en förutsättning för att vi söker hjälp och tröst i Herren, inte i oss själva, när vi ställs inför den prövning som blir till vår stora frestelse. Jag anar och märker att något av Lots hustru finns i mitt eget hjärta. Då ber jag inte bara med munnen utan av hjärtat. Inled oss inte i frestelse. För det tredje. Också Jesus frestades, men utan att synda. Därför finns det hopp. Fram till Getsemanestunden möter vi en lugn Jesus. Han visste vad som väntade honom, hade talat om sitt lidande och var trygg med det, tycks det. Men så i Getsemane faller hela lugnet och han får en hastig ångest, en djup bävan, en djup, djup sorg. Det var något som han såg i sitt inre som chockade honom, som fick honom ur fattning. När vanlig oro går över i ångest så pressar det insidan från alla håll. Hans själ blir djupt bedrövad, ända till döds. Han började att frukta för något alldeles oerhört. Men vad var det han såg? Vad var det han fruktade? Han fruktade, får vi förstå, för att möta Gud med synd. Guds rättvisa dom över det som är orättfärdigt, falskt och mörkt. Det är en sak att veta att man är Guds lam som bär världens synd. Det är en annan sak att smaka det och att smaka konsekvenserna av det. I sitt inre chockades Jesus över en droppe av den bägare som Gud ställde framför honom. Ta bägaren ifrån mig, ropade han ut till sin fader. Och vi får tänka på vredens bägare som profeterna talat om i Gamla testamentet. Jesaja 54 hade sagt, då min vrede vällde fram, dolde jag mitt ansikte för dig. Kanske vet du något av vad separationsångest innebär. Jesus greps av ångest när han såg konsekvensen av att möta Gud med synd. Jesus som alltid hade haft sitt hjärta och sin vila och sin glädje hos sin himmelske fader och djupast sett bara där, såg för sin inre blick hur Gud dolde sitt ansikte för honom. Ett rop ut i mörkret, min Gud, varför har du övergivit mig? Och inget svar. Det är den inre förankringen som rämnar. Att själen sist och slutligen är alldeles ensam i universum. Detta att förlora det käraste, ja det enda kära. Och Jesus gick sönder av sorg. Men varför här i Getsemane? Varför kunde inte Gud vänta till sista andetaget på Golgata för att göra pinan så kort som möjligt? Gud gav Jesus, låt oss säga, en droppe av vredens bägare för att ge honom möjligheten att avstå från den. Och Jesus bad om att få slippa bägaren. Så kommer det fram för vår blick. Jesus sårbara hjärta som möter sin stora fruktan och skräck. Och vad fanns då i djupet av hans hjärta? Det som hade kunnat bli till den stora frestelsen. Jo, där fanns kärlek. Bara kärlek. Och kärlek har alltid ett objekt. Den är riktad. Och vem ser du framför dig? Du ska se dig själv framför dig. Det var ditt liv som var viktigare än hans i den stunden. Och inte bara det kroppsliga livet utan också själva livsnerven. Att höra samman med Gud, att leva inför Guds ansikte i frihet utan fruktan och i glädje. Och han valde att klippa av sin nerv för att föra samman din avbrutna nerv med dess källa. Ja, han valde Guds bortvända ansikte framför att se dig förkastad från Guds ansikte. Och trots att han liksom fick smaka på den första droppen valde Jesus att dricka vredens bägare till sista droppen för att det inte skulle finnas någon droppe kvar för dig att dricka. Och Jesus älskade sin fader. Han älskade Guds vilja. Men han lärde sig att lyda genom sitt lidande, står det i Hebreerbrevet. När Jesus steg upp från sin kamp i Getsemane, i sitt lidande, ångesten, nöden och sorgen, då hade han förlikat sig med Faderns vilja. Detta är till slut också min vilja. När han konfronterats med sin stora fruktan så förlorade han samtidigt sitt grepp. Nu kunde inte längre något fresta honom. Frestad i allt reste han sig utan att vika från Guds vilja och blev i den stunden den trogne överste prästen, det felfria offerlammet, ja den som kunde sona hela världens synd. Till sist, vaka med Jesus. Vaka med honom. Ja, det gäller dig som vill vara hans lärjunge. Vaka med honom. Betrakta honom. Samtala med honom. För att upptäcka hur mycket han betyder för dig. Det är fastetidens djupaste syfte, varför vi har de här passionsbetraktelserna. Vaka med Jesus, för att du ska ha något mer än panik och flykt i hjärtat när din prövning kommer och när frestelsen är svår att bära. Den stora frestelsen är till slut att gå bort ifrån Jesus. Någon timme senare förnekade Petrus alla vänskapsband med Jesus. Jag känner inte den mannen, sa han. Och det hade kunnat vara det sista han gjorde. Men Jesus visste om detta. Han visste det i förväg. Så lyssna också du på honom. Också på det du inte vill höra. Och kanske särskilt efter det. Så att inte du blir alldeles överraskad i frestelsens stund. Och gör det som du ångrar och kanske trodde att du aldrig skulle kunna göra. Så måste Petrus ha tänkt. Men skulle det bli så att du fallerar så som Petrus, så kom ihåg Jesu ord till honom innan det hände. Jag har bett för dig, du som inte bad, för att din tro inte skulle bli om intet. Jag vakar också över den som inte är vaksam. Han vakar över dig. För att du inte alldeles ska tappa bort honom när det går upp för dig hur långt borta du är. Han är inte bara din herre som du vill försöka följa. Han är framförallt din frälsare som du behöver långt mer än du själv förstår. Och hans förbön, den har han talat om för dig att den finns där innan frestelsen, fallet. Att den följer dig och bär dig. Så att du, när du i det lyckosamma ögonblicket får upp ögonen för ditt fall, men också din frälsare, så får det också den effekten och följden att det blir en förnyad tacksamhet och glädje och förundran över kraften i hans förbön och frälsning. Det är lär av Jesus. I prövningen kan man alldeles ondgöras över allt runt omkring som är problemet. Människor och omständigheter eller vad det nu är. Och så kan man ta det in i sig själv, sammanbitet, för att försöka stå ut med sin plåga. Men Jesus väg är vägen. Han smakade på det som väntade på honom och ryggade för det. Men visste samtidigt att det var hans väg. Och då bet han inte bara ihop. Han utgöt hela sitt hjärta för Gud. Han bad Abba. Med ordet Abba. Ett arameiskt ord som vi inte har översatt. Därför att det är ett så talande ord för oss. Det är det första ordet ett barn lär sig i Mellanöstern. Och du anar säkert vilket. Så lär av Jesus att likt ett barn tömma ditt hjärta hos honom med vad det än är. Gud tål, han bär. Och så där med Jesus brottas med Gud tills du kan förlika dig med den tanken, ja med den tron, att allting vilar i min faders händer, skulle jag som barn väl ängslas då, som det står i salmen. Ske inte min vilja, hur djupet i mig än skriker efter det, därför att jag hoppas på din vilja. Att den bär längre än min, att den är god. Det hoppades Jesus, och vi vet ju också hur det slutade. Kanske tvivlar du på om faderns vilja går att lita på. Men det var för att du aldrig skulle behöva tvivla på den som Getsemane nu har tecknats för dig i skriftens ord. Fadern tog inte bägaren från Jesus. För din skull. Så ske din vilja, himmelske fader, får du be. Ske den också med mig och genom mig. Amen. Vi ber. Outsägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss, fallna människor. Att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare, som annars måste evigt dö. Hjälp oss att alltid i vårt hjärta bevara och i tro ta emot denna välgärning och uppväck våra hjärtan att tacka och lova dig och Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himlen, där vi för evigt ska prisa och lova dig. Amen.
I'm not afraid.